Hej och hoppas ni har följt med från början och varit med och tagit nattvarden tillsammans med Siw Merete. Det var fantastiskt fin inledning och många goda ord. Och det här med tacknämlighet är en så viktig grej. Jag ska pröva att prata om ett vanskligt tema idag. Jag vet inte om det är så vanskligt egentligen, men det är lätt att missförstå detta tema. Det är lätt att tänka fel om det. Och då ska jag leverera det laddade ordet som jag menar att folk så väldigt lätt kan tänka fel om. Och det är ordet omvändelse. På engelska så heter det här ordet omvändelse. Det heter repentance. Och det kommer från re som är åter och penance som kommer från ordet penalty. Det betyder alltså, det engelska ordet betyder att straffas på nytt. Och det blir ju någonting fel, det hör vi ju. Det är någonting som inte stämmer med det här ordet repentance. Så från det ordet som olyckligtvis, man översatte det grekiska ordet metanoia till repentance, åter straffa eller straffa på nytt, så förstår man ju att det var någonting som gick snett, det var någonting som blev galet med det själva ordet. Och det har skapat en förståelse sedan dess som blir skev, som inte blir riktig. Det är lätt att tänka att omvändelse betyder att man ska ha ångest. Det är lätt att tänka att omvändelse betyder att man ska gå i ånger och i en ångerkänsla som ger skuld och skamkänslor och man ska bekänna synd och på något sätt må dåligt och svettas lite och ha ångest helt enkelt. Men jag tror att omvändelse betyder något helt annat. Jesus sa så här, gå ut i hela världen och predika evangelium och omvändelse. När han pratar om omvändelse så tror jag han menar någonting helt annat än att vi ska ha ångest, att vi ska känna syndanöd som en del människor använder som begrepp. Jag tror att det handlar om någonting helt annat. I Hebreerbrevet kapitel 6 så kan vi läsa att vi inte på nytt ska lägga grunden i Kristi lära utan vi ska omvända oss från döda gärningar. Går vi vidare därifrån och fundera på vad döda gärningar är kopplat till så kan vi i andra Korinterbrevet kapitel 3 och vers 7 så kan vi läsa att dödens ämbete eller dödens tjänste var inristat i stenar. Det var alltså Moseloven och lovtavlorna var dödens ämbete. Så när vi omvänder oss från döda gärningar så handlar det om att vi omvänder oss från den gamla pakt till den nya pakt. Det gamla förbundet till det nya förbundet. Och det är det omvändelse handlar om. När Johannes kom som en omvändelseprofet och höll på med ett dop till omvändelse så var det bland judar och fariseer och skriftlärda som han bjöd in till ett dop med omvändelse. Det var dags att lämna någonting gammalt för att vända om till någonting nytt. Följ nu honom, sa Johannes och pekade på, där går Guds lam som bär bort världens synd. Följ nu honom. Det var ett budskap om att byta ut ett tankesätt till ett annat. Ett kapitel som handlar om det här med omvändelse är just andra Korinterbrevet kapitel 3 som jag nämnde. När man läser det kapitlet så målar det upp dödens tjänst och andens nya tjänst. Det målar upp den ena tanken och ställer det emot den andra tanken. Och så kommer det här uttrycket med att när vi omvänder oss till Herren, då tas slöjan bort. Vad var det för slöja? Jo, en slöja som skapade blindhet. Men när vi omvänder oss till Herren, till Jesus, då tas slöjan bort och vi kan se klart. Och det går från härlighet till härlighet. Och där är det grekiska ordet doxa som betyder en förståelse, ett tankesätt. Det betyder också härlighet, men det betyder också en förståelse. Så vi vänder från en förståelse till en ny förståelse, från en härlighet till nästa härlighet. Och det står ju att den första härligheten blev till intet på grund av den större härligheten. Så det betyder den större härligheten är den nya pakts härlighet som varar för evigt, medan den första härligheten blev till intet. Så du har den gamla pakts förståelsen är idag helt utan härlighet, medan den nya pakt har en evig härlighet som bara ökar och blir härligare och härligare ju mer man ser av den. Och här har vi nerven, eller själva kärnan av vad omvändelse egentligen handlar om. När Paulus skriver i Galaterbrevet i kapitel 3 så säger han att eller först i kapitel 1 så säger han, ska ni nu vända tillbaks, alltså vända om på, tillbaks till ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er. Så där pratar han om en felaktig omvändelse, att man går tillbaks till någonting annat än det evangelium som vi redan har fått. För det finns bara ett, pratar han om där, ett evangelium, och att omvända sig bort från det, det vore galenskap. I kapitel 3 då så kommer han in på den här frågeställningen på nytt, där han spetsar till det så hårt så han kallar galaterna för dårar, och så frågar han, vem har förhäxat er? Där gör han det lagiska tankesättet, visar han att det är en slags häxkraft. Och tittar man på vad lagiskhet innebär, att gå tillbaka till den gamla paktsförståelse, så handlade det om principer, om tankar, att du gör någonting för att få ett resultat. Och tittar man på det lite noggrann så förstår man att det är ju precis som magi. Det är precis som New Age. Att ha ett system där du ska göra någon slags ritual för att sen bli välsignad. Det är en typ av häxkraft. Så Paulus säger, vem har förhäxat er? Så omvändelse handlar om att få ett nytt tankesätt där vi kommer i ett nytt förbund. Där vi får en klarhet där det handlar om honom. Där, som jag läste eller citerade från Andra Korinthierbrevet 3, så står det, och den som omvänder sig till Herren, då tas lejon bort. Det handlar alltså om Jesus Kristus. Det handlar om att omvända sig till honom. Omvänd er från döda gärningar, står det i Hebreerbrevet. Till tro. På vad då? Jo, tro på Jesus Kristus. Tro på hans fullbordade verk. Man omvänder sig från gärningar till tro. Lagen har ingenting med tron att göra. Så alltså handlar omvändelse om att gå från gärningar till ett system av tro. Jesus pratar om omvändelse så här också. Omvänd er och bli som barnen, säger han i Matteus kapitel 18. Omvänd er och bli som barnen. Hur är barnen? Är det så att barnen är perfekta och syndfria i sin adfärd, i sin handlingsmönster? Är det så att barnen är så duktiga på att bekänna sin synd så att de har blivit syndfria på grund av sin syndabekännelse? Nej, det är inte där det ligger. Det ligger på en helt annan plan. Om ditt barn springer ut och kastar sten på nabons vindur och de knusar och går sönder, så är det inte barnet som får ställa till rätta, utan det är du som förälder som får ta ansvaret. För det är du som är ansvarig för barna, för barna är inte myndiga. De har inte, bär inte den juridiska bördan ännu. Omvänder och bli som barnen. Varför? Jo, för det är någon annan som tar ansvaret för din synd. Det är någon annan som bär ansvaret. Det var någon annan som betalade priset för din synd. Det är sann omvändelse. Omvänder och bli som barnen, sa Jesus. Det här ligger en hemlighet där. Hur är barnen? Jo, de tillräknas inte sin synd. De tillräknas inte sin överträdelse. För de är ju bara barn. Så de står inte ansvariga när de krossar grannens fönster. Jag kanske, du som förälder, säger åt ett barn och ger dem lite ansvarsfull så där, men juridiskt sett så är det ju du som får betala för fönstret, icke barnet. Så bli som barnet, säger Jesus när det handlar om omvändelse. Hur då? Jo, låt Gud få ta ansvaret för dina problem. Låt Gud få vara den som betalade för din synd. Förstå Jesu fullbrakta verk och icke stola på dina egna gärningar eller din förmåga på att rättfärdiggöra dig själv. Det här kärnan till omvändelse ligger. Det här det handlar om omvändelse. Bär sådan frukt, står det också, som hör omvändelsen till. Och jag har hört någon lagisk predikant ibland som har liksom försökt säga åt mig att hur bär som frukt som hör omvändelsen till, och så skulle det då vara någon slags lagisk gärning som hör till omvändelsen. Och när det står frukt så kan vi vara säkra på att det inte handlar om gärningar. Bibeln målar upp gärningar och frukt som två olika saker hela tiden, där frukt, arbete eller gärningar står på den ena sidan, och det är på sidan som det gamla förbundet, den gamla pakt, loven, köttets gärningar, står det till exempel, och andens frukt. Och anden är den nya paktsväsen. Vi har, det står det om den gamla pakt, och så står det om andens pakt är den nya pakt. Så där är det frukt som gäller. Och frukt är något annat än gärningar eller works, som det heter på engelska, ansträngningar. Så omvändelse handlar även om det, om att gå från gärningar till en frukt. Ja, bär sådan frukt, står det, som hör omvändelsen till. Det står inte bär sådana gärningar som hör omvändelsen till. Producera Det handlar inte om att producera någonting, det handlar om att bära frukt. Det vill säga, det är roten. Jesus Kristus som är roten som genererar frukt. Grenen bär inte frukt av sig själv, står det. Det har ni säkert läst allesammans. Grenen bär inte frukt av sig själv, så det är inte vårat verk. Det står ju inte så här att det är din duktighet som för till omvändelse. Det står inte att det är din ansträngning som för till omvändelse. Det står inte att det är din ångest som leder till omvändelse. Det står att det är Guds godhet som för till omvändelse. Där ligger omvändelsens när. Jag har fått höra ibland det där klagomålet att åh, ni predikar alldeles för lite om omvändelsen. Nej, vi predikar ju omvändelse hela tiden. Det är den som har förstått det nya förbundet som verkligen kan prata om omvändelse. För det är där kärnan till omvändelse ligger. Att gå från egna gärningar, eget sträv, eget kav, eget mas till att lita på han som har gjort allting färdigt. Det är Jesus fullbrakte verk. När du har förstått det så har du börjat få rätt förståelse. Och då kommer frukten av rätt tro, av rätt förståelse, av rätt tanke, då blir det frukt. Och frukten är inte gärningar, utan är, frukten kan vara goda gärningar eller trons gärningar, men då är det Jesu gärning genom dig, i dig, för dig och för andra genom ditt liv. Det är inte din uthållighet jag har också skrivit här, utan det är Guds godhet som för till omvändelse. Himmelriket är nära, pratade Jesus om också när han sa omvänder. Omvänder, till himmelriket är nära, vad betyder det? Ordet är nära i vårt inre och i vår mun. Guds rike bor i oss. Siv öppnade så bra med det här och prata om hur brödet blir en del av oss och att det är en bild på Kristus i oss. Omvänder till himmelriket är nära. Ja, det är till och med redan här. Idag är himmelriket nära på grund av dig, för att du går ut med himmelriket som bor i dig. Vad handlar omvändelse om? Tänk nytt, betyder det. Metanoia är det grekiska ordet. Repentance, som jag pratade om innan, är en dålig översättning. Re, som betyder åter, och penten, som kommer från penalty, som betyder straff. Den riktiga och mest korrekta översättningen borde ha varit metanoia, alltså nytt tankesätt. Omvänd er till himmelriket nära. Det betyder tänk nytt, för himmelriket är nära. Ja, det är här. Varför ska vi tänka nytt? Jo, för innan så var himmelriket långt borta. Innan så var Gud långt borta. Men nu ska vi tänka nytt, för himmelriket är här. Det är också en del av omvändelsens kärna att förstå. Himmelriket är här och nu. Inte sen eller kanske eller långt där borta. Gud är här. Han bor i dig. Himmelriket är här. Få ett nytt tankesätt. Tänk om. Tänk nytt. Himmelriket är här. När jag satt och tänkte kring det här så kom jag att tänka på det här, eller själva starten till att prata om just omvändelse. Det var en tanke som kom när jag hörde någon som pratade om den förlorade sonen. Han som tog arvet från fadern och sa jag vill ha arvet nu, fast pappan inte var död. Så ville han ha arvet på en gång. Där kan man ju prata om en slags synd. Det är som att betrakta pappan som död redan innan han är död. Och så tog han pengarna och så sprang han ut och så slösade han bort alla pengarna. Och det står att han levde i sus och dus. Han levde på ett sätt som kanske inte var det bästa. Men han levde upp pengarna. De tog slut. Det blev en hungersnöd. Och så fick han hjälpa till att mata svin hos någon svinfarmare, grisfarmare. Så fick han mata svinen och han hade lust på svinens mat, står det. Och grisarna, de släppte inte fram honom, de ville ha maten själva. Ingen lät honom äta, stod det. Inte ens grisarna, så han hade det tufft. Han var i grisbingen, som man säger på norska. Och där kommer han till sig själv, står det. Och han tänker omvändelse så som vi kanske oftast gör det. Nämligen en syndabekännelse. Han börjar bekänna sin synd. Jag har syndat mot min far. Och han på väg hem så går han liksom meditera på den här syndabekännelsen. Jag har syndat mot dig, far. Jag har syndat mot Gud. Jag har syndat mot dig. Och så är han på väg hem. Fadern får se honom på långt håll och rusar honom i möte. Och så när han harklar ur sig det här. Jag har syndat mot dig, far. Jag har gjort fel. han liksom börjar med sin syndabekännelse. Men vad gör fadern? Ja, han lyssnar inte på det där. Han omfamnar honom. Han kysser honom. Och så börjar han klä honom i festklädnad. En ny klädnad. Och vi vet att en skuggbild av självrättfärdighet i Bibeln här står att om smutsiga kläder är självrättfärdighet vad som en smutsig klädnad. Men Guds rättfärdighet är en bild på en mantel, en ny och ren mantel, en ny klädnad. Och sonen blir klädd i Guds rättfärdighet när han kommer hem. Och det är inte för att han har sin syndabekännelse utan det är för att Gud visar honom sin godhet. Och Guds godhet för till en omvändelse. Och sonen börjar tro på en ny identitet i det att han får på sig nya kläder. Då får han en ny förståelse, får en ny tanke. Och det är omvändelse, att du tänker på ett nytt sätt. Det handlar inte om att göra dig själv rättfärdig längre. Det handlar om de kläder du får av fader, din Gud. Får han en ring på fingret, vad är det? Jo, det är en bild på omvändelse från att försöka ordna sin egen försörjning. Den här sonen ville ha pappans pengar på förhand. Han ville ta ut allt han kunde få ut från kontot och så ville han spendera pengarna. Han satte sin lit till mammon. Han satte sin lit till att ha pengarna i handen. Men nu fick han en ring på fingret, en signetring som han kunde gå på marknaden och stämpla de saker han ville köpa. En ny försörjning som kommer från fadern själv i Jesu namn. Han är vår försörjare. Det är en omvändelse från självtillräcklighet till att lita på Gud som sin försörjare. Vad fick han mer? Jo, han fick sandaler på fötterna. Vad är det för något? Jo, det är en bild på att vända om från att gå sin egen väg till att gå i Guds sandaler. Vad är Guds sandaler? När vi läser om vapenrustningen så står det om evangeliets skor på fötterna. Eller evangeliets sandaler, inte skandaler. Sandaler. Vi vet att, nu sa jag ju fel, skandal. Vi vet ju att evangelium är så mäktigt så det är skandalöst. Det är ju orättfärdigt kan man tycka att vi får allt. Utan att ha förtjänat det. Ja, det är ju det. Det är skandalöst och det är skandalöst bra. Men vi har fått evangeliet på fötterna. Det betyder att vi har fått det nya pakt på fötterna. Evangelium är det nya pakts ord. Nådens ord som går ut. Så vi har fått en omvändelse från att tänka och tro på oss själva. På vad vi kan få till. Och vända oss om till hans fullbordade verk. Tänk nytt. Det är vad omvändelse betyder, att få ett nytt sinnelag, metanoia, ett nytt tankesätt. I Lukas 1:16 så kommer en ängel och pratar till Zakaria. Och den här ängeln, Zakaria är alltså Johannes döparens pappa. Och ängeln pratar med honom, det är i Lukas 1:16. Och där säger ängeln att många av Israels barn ska omvändas till Gud. Och inte det konstigt när man läser en sån text om man inte har tänkt på det innan. Ska de omvändas till Gud? De hade väl redan Gud. Det var ju Abraham, Isak och Jakobs Gud. Men det var ju faktiskt så att på grund av det lagiska tankesättet så hade man fått blivit förblindade. Man hade fått ett slör över ansiktet. Jesus säger i Johannes kapitel 8 att ni känner inte Gud. Ni har Satan till far och ni känner inte Gud. Så människorna hade kommit på avstånd. De tänkte att de kände Gud och att de förstod vem han var. Men det krävdes en omvändelse. Så här står det att även många av Israels barn skulle omvändas, säger ängeln då. Och det betyder att de hade områdena de behövde tänka om, där de behövde tänka nytt. Vi kan ju se det på en av fariseernas fariseer. En som sa så här, jag är en farisé, eller jag var en farisé bland fariseer. Om någon kunde skryta av lagen och laggärningar så var det åtminstone jag. Vem sa det? Jo, han som kallades för Saul. Han fick en omvändelse som hette duga. Han gick från att vara en sån som tog död på kristna om han kunde. Han torturerade dem, han fängslade dem, han ville få fast dem. Men vad hände? Jo, han fick möta Jesus Kristus i ett ljus. Han såg en person och han hörde en röst som sa, det är jag, Jesus Kristus, som du förföljer. Och det ledde honom till en omvändelse. Det ledde honom till att tänka på ett nytt sätt. Var det för att Paulus då hade så stor syndabekännelse där han ramlade av från sin åsna, häst eller kamel eller vad det nu var? Var det så att han hade sån syndanöd som han fick ett nytt tankesätt. Nej, det var den godhet, den kärlek, den härlighet som Gud mötte honom med. Det var det som förde till omvändelse. Inte hans stora ångest, inte hans stora lidande och smärta för att han hade gjort fel och hade syndat. Det var mötet med Jesus Kristus, upplevelsen av perfekt, fullkomlig kärlek, och det är det som för oss till omvändelse. När jag kom till tro så låg jag inte på knä och proklamerade ut min synd och hade ångest. När jag kom till tro, för jag fick möta Guds kärlek, den uppståndne Jesus Kristus. Det här omvändelse handlar om Jesus Kristus. Det handlar om vad han har gjort färdigt och den kärlek och nåd och godhet han har för oss. Det är det omvändelse handlar om. Vi måste predika mer om omvändelse, säger folk. När vi predikar evangelium så att det blir begripligt, då predikar vi omvändelse. Då predikar vi ett nytt tankesätt som vi behöver få höra för att kunna tänka nytt. Repentance borde inte heta repentance, eftersom penance kommer från penalty. Borde heta rethinking. Tänk på nytt. Omvändelse på svenska eller norska borde heta omtänkelse och inte omvändelse, även om man kan tycka att den där rörelsen som finns i ordet omvändelse kan på ett sätt göra det tydligt att vi vänder om till honom. Men eftersom det handlar framförallt om ditt sinne, vad du tänker och tror i ditt sinne, så borde omtänkelse egentligen ha varit ett bättre ord. Rethinking istället för repentance. Jag hoppas du får ut någonting av det här. Jag har inte så väldigt mycket mer att predika om idag. Jag hoppas du har fått fram poängen eller förståelsen av vad jag menar med omvändelse. Nådens evangelium ger dig den klarhet som du behöver för omvändelsen. Det står att när du omvänder dig till Herren så tar slöjan bort. När du omvänder dig till Jesus och litar på det han har gjort, så kan du se klart. Du får ett nytt tankesätt, du får ett nytt liv och du är omvänd in i hans härlighet. Du har tänkt om, du har tänkt nytt. Det var mitt budskap för dig idag. Jag hoppas att ni kommer med på fler gudstjänster andra söndagar framöver. Du är välsignad. Därför kan du vara en välsignelse. Tack för det i Jesu Kristi namn.